Sådär, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Västerlunds vecka. Den här veckan pratar jag lite grann med Lasse Karlsson, komikern Lasse Karlsson och komikern Erik Berglund. Så det blir riktigt stand-up-nörderi faktiskt. Och när man bombar inom stand-up, då går det väldigt dåligt faktiskt. Och när man dödar, då går det väldigt bra. Där har ni några stand-up-termer. Det här avsnittet sponsras av Stockholm Comedy Club. Stand-up-shower varje fredag och lördag på Sveavägen 9, Hötorgskrapa nummer 3, mitt i city. Biljetterna finns på stockholmcomedyclub.com. Jag ringer också upp DJ Bongo P och lyssnar på hans topp 3. Hörrni, lyssna nu på Västerlunds vecka med Lasse Karlsson och Erik Berglund. Mycket nöje. Ja. Då sitter vi här på Stockholm Comedy Club tillsammans med Lasse Karlsson.
Ja, vad trevligt att vara här, Janne. Det är fantastiskt.
Visst var det god mat?
Mycket god mat.
Vad tog du?
Det blev torsk.
Nej,
det blev torsk. Bli det.
Det blev det faktiskt också för mig. Mig med.
Två torskar.
Ja. Nej, jag tycker det är bra. Det jag brukar säga, det är gaget för att vara med i Västerlunds vecka. Man blir bjuden på lunch.
Och äran är ju gaget också.
Jag är
äran att få vara med. Så tycker jag.
Du vet att du måste vara sanningsenlig nu. Vara lite liksom, du behöver inte hålla på och linda in det, utan du ska säga som det är.
Okej, vad vill du att jag ska säga?
Nej, du bestämmer. Du bestämmer.
Ja, bra.
Men jag tänkte börja med att fråga dig, när började du med stand-up comedy?
Jag hade faktiskt ett litet prov våren 89.
Jaså?
Jag brukar säga att det provet försenade min riktiga start med 2 år.
Vad var provet?
Det var på Hard Rock Café.
Oh.
De hade något som heter Tuesday Night Live. Det låter ju som ett Janne Westerlund-projekt.
Ja.
Eller hur?
Det tycker jag.
Och det var Martin Hjort på Hard Rock Café som hade show.
Ja.
Och jag och 2 kompisar var där. Bland annat Pontus Edgren som nu är hotshot i FLX på nu, va? TV-branschen. Ja, väldigt trevlig person, väldigt kompetent och framförallt väldigt rolig. Och han var den enda av oss 3 då som hade lite koll på stand-up. Vi hade ingen koll. Alltså, ingen koll. Det gick väldigt, väldigt dåligt. Ingen lyssnade.
Men vad värdelöst.
Ja.
Men vad gjorde du då? Alltså, ingen koll. Hur kom det sig att du hade koll att komma dit i alla fall?
Ja, precis. Ja, jag vill helst inte prata om det.
Och det är därför jag tänker att vi ska ägna nu.
Nej, men sen kom jag igång i alla fall 91. December 91. För då körde Suck och Linda produktion på Statt i Södertälje. Och då fattade jag mod till mig, gick dit och frågade om jag kunde få köra 5 minuter. Då fick jag det. Och det gick jättebra.
På Statt i Södertälje?
Ja, det finns inte kvar. Det heter Parkhotell nu för tiden. Men då hette det Statt.
Men du har ju alltid bott i Södertälje?
Princip alltid. Inte riktigt. Nästan. Jag bor där nu i alla fall.
Ja.
Nästan säker på.
Ja, precis. Men och då bodde du där?
Ja, precis.
Alltså, det betyder att du har hållit på med stand-up comedy längre än mig. Hur gammal är du, människa?
Jag är mycket äldre än du. Jag är född 1968.
Oj.
Alltså, jag är 49 och ett halvt drygt, för jag fyller år 1 april i år. Så you do the math, för jag har ingen lust att göra det.
Men 1 april, då ska man roast, alltså. Är det det?
Ja, gärna.
Det här är ju perfekt. Jag skriver upp det här nu i mentala kalendern.
Ja.
1 april, det är ett bra datum också. Alltså, du blev komiker.
Ja, jävlar, jag har aldrig tänkt på den kopplingen.
Du är som ett skämt, jag tänkte.
Ja.
All right, så då började du. Vad höll du på med då på scenen? Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg. Det var ett litet hopkok jag fick ihop som liknade stand-up. Mycket mer än det jag gjorde 89.
Mm-hmm.
Ja, så det blev liksom min grund. Jag kommer ihåg jag hade en grej som Trafikmagasinets testfamilj. Kommer ni ihåg Trafikmagasinet med Christer Glänning?
Alltså, det är så gamla referenser.
Ja, exakt. Det här är ju länge sedan.
Ja.
Vore det konstigt om det var nyare?
Det här är alltså referens. Men man kan väl säga att det var som Top Gear fast
fast om Konsum hade gjort Top Gear.
Fast om tillsammans med Posten. Konsum och Posten hade gjort ett, det var ett bilprogram.
Ja, det var inga sladdar alls. Alltså, inga sliringar, utan det var bara åka ordentligt, sitta rakt och packa väskor i bagageluckan. Och mitt skämt var om Trafikmagasinets testfamilj hade testat JAS. Hur det programmet hade sett ut. Och så berättade jag om det programmet.
Just det.
Hur de missar avfarten i Nyköping och hamnar i Nairobi.
Just det.
Det var liksom, jag kommer ihåg att det var lite sån där, det sa Bertil Goldberg om det där var roligt. Kör den. Mm. Sen när jag fick prova på Patricia och sen på Norra Bröden. Och sen var det igång.
Just det.
I princip igång.
Och det var på Patricia vi träffades.
Ja, första gången.
92.
Ja. Det var mitt första gig i Stockholm.
Just det.
Ja, jag minns det väl.
Berätta, för jag kommer faktiskt inte ihåg det här.
Jag kommer ihåg att Patricia var en väldigt bra scen. Det var ju väldigt kompakt och mörkt och häftigt. En ganska stor scen och så hade du ju publik både upp och nere som en teater med en balkong.
För Patricia var en båt.
Patricia är fortfarande en båt. Ja,
det är det faktiskt. Nu har de byggt om det. Ja, fortsätt. Och då...
ja, jag vet inte om det är så mycket att berätta mer än att det var en häftig kväll. Adde Malmberg var konferenser, kommer jag ihåg. Och jag var helt fascinerad alltså... över att han var hur duktig han var.
Grym. Ja. Men att säga det nu, i dessa tider, att Adde Malmberg var... Det var en häftig kväll. Adde Malmberg var konferensier.
Ja, Adde Malmberg har väl alltid varit en komiker som liksom de nya komikerna vill... Men jag tycker man ska absolut respektera Adde Malmberg, för det är en komiker som behärskar hantverket.
Absolut.
Alltså till 110%.
Och han har ju också utbildat...
Ja.
Eller hur?
Absolut.
Ja. Och det har du också?
Ja, det har jag med. Faktiskt tillsammans med Adde Malmberg.
Uh-huh.
På Dramatiska institutet. Och var liksom stand-upen in i finrummet. Det var länge sedan.
Vad hände med det? Vad hände? Varför blev vi utkörda därifrån?
Nej, jag vet faktiskt inte. Men det var ju ganska många kullar som kom därifrån.
Ja, ja, ja.
Många som håller på fortfarande. Det året jag var lärare... Liksom. Bland andra Hasse Brontén, men han är ju mer än etablerad idag. Eller mer än etablerad, han är etablerad.
Han är etablerad.
Ja, det var flera som gick där, som Anders Kjellin här för mig gick. Ja, det var många.
Men hur trillade, alltså, var det bara en slump att du trillade in på att börja utbilda? Eller?
Ja, det var nog bara en slump. Det var ju Adde Malmberg som och Thomas Oresson som de tyckte nog att det där passar mig. Jag har ju jobbat mycket med regi också vid sidan om, och det påminner ju lite om att regissera, speciellt när man ska, en grundkurs i stand-up comedy är ganska lätt att ha, för att det finns lite generella grejer man bör tänka på, men sen är ju stand-up en väldigt personlig sak. Alltså, när du ska ta nästa steg, då ska du hitta stand-upen hos dig själv, och då blir det svårare att vara lärare.
Just det.
Så det där, jag tror därför det är oredan brukar skyffla över de kurserna på mig. De är lite svåra.
Då när det blir nästan omöjligt att lära ut någonting, det är då Lasse Karlsson kommer in.
Nej, men i alla fall, då är det mer personligt regi som gäller. Hur utvecklar du just dina komiska sidor? För det är det som är häftigt med stand-up också, att varje komiker är sin egen stand-up-form nästan.
Ja, men precis. Okej, så att du har hållit på med stand-up comedy länge själv. Du har utbildat komiker på Dramatiska institutet.
Dramatiska institutet.
Fina grejer. Men du har skådespelat lite också.
Ja, det var egentligen så jag började. Amatörteater och ville bli djup skådespelare. Sökte scenskolan.
Du ville bli det?
Ja, jag sökte scenskolan. Jag gick faktiskt till tredje, fortfarande ganska stolt över det. Men jag kom aldrig in. Då blev jag bitter och började på Handelshögskolan istället. Sen hoppade jag av där efter 2 år. Och då fick jag faktiskt jobb som skådespelare i någon opera. Glada änkan, en talroll.
Det var lite... ingen sångroll.
Nej, som tur var.
Fast, det var det.
Ja, precis. Och sen jobbade jag också ett par år med West Side Story. Vi gjorde en sån succéföreställning i Södertälje med Oktoberteatern där.
Just det.
Vi var på turné och grejer. Och sen när den liksom anställningen tog slut, då sen dess har jag kört stand-up på heltid.
Men vad är det med stand-upen då som gör att du blev hookad, att du fastnade och att du kände men det här vill jag hålla på med och att jag håller på med det så länge liksom?
Ja, det är flera delar. Dels den här enorma kicken man får av att någon skrattar åt det man själv har tänkt ut.
Just det.
Det är en barnslig kick alltså som fortfarande finns där.
Ja.
Men i början är ju den ett rus. Alltså,
ja.
Man är ju helt liksom överväldigad över att de skrattade åt det jag hade tänkt ut. Alltså, det är ju magiskt att man kan komma in i folks huvuden.
Mm.
För det är det man gör egentligen om man är en bra komiker. Att man får in publiken i sitt eget huvud. Snarare det, att de kommer in i mitt huvud. Men att jag kommer in i deras så ska bli jävla kakafoni.
Är det inte en blandning kanske? Att man är, deras huvuden följer med in i ens huvud.
Ja, det blir jävligt djupt faktiskt. Men jag gillar det. Jag gillar att liksom analysera komik. Det tycker jag är lite kul.
Vad har du?
Ja, men jag tycker det är intressant. Liksom försöka på något sätt, kanske inte intellektualisera men ändå... sätta ord på det man gör. Varför skrattar publiken då men inte då? Jag sa ju samma sak.
Och vad har du kommit fram till på dem?
Ja.
Med dem?
Att man aldrig kan vara säker. Alltså fortfarande kan inte jag vara säker på att ett gig kommer gå bra.
Men om det kan du nästan vara.
Ja.
Om förutsättningarna finns.
Ja, där är ju nyckeln egentligen.
Ja.
Om förutsättningarna finns.
Då skulle du kunna gå upp och leverera.
Jo, men så är det ju. Man vet ju att man kan göra jobbet, men man vet ändå inte om det ska det bli en kanonkväll eller ska det bli en sån där kväll om man liksom har huvudet precis ovanför vattenytan och kommer upp ibland och ja.
Just det.
Du vet, en kämpakväll eller en räkmackakväll.
Det är exakt. Och ro i gröt eller att surfa på räkmacka. Men all right, men vad om du säger... Om man säger, vilket är ditt bästa räkmacka-gig och vilket är ditt värsta ro i gröt-gig? Ja. Börja med det värsta. Det är alltid.
Ja, det värsta.
Det vill alla höra. Men är det inte lustigt att alla komiker, det är det man vill prata om också.
Ja. Och framförallt om man står på Norra Brunn och så är det ett skämt som inte går hem så hör man ju alltid att det skrattas i baren. Och där står komikerna.
Där står ens arbetskamraterna.
Det finns ingen som komiker tycker det är roligare än ett skämt som misslyckas.
Vad faller platt.
Ja, elakt.
Fast på Norra Brunn, där är ju förutsättningarna guld. Så
ja,
där är
det är sällan alltid. Det händer där.
Men jag tänker, Statt Södertälje, det är lätt...
Det är lätt tufft, men det var bättre än vad det låter faktiskt. För det var riktigt bra kvällar. Men jag har ju haft... Jag åkte iväg på någon lång turné där i början på min karriär. Som var sponsrad av... jo, men det var sponsrat av Ja till Europa. Det var inför EU-valet.
Just det.
Så då fick jag åka runt på, liksom, jag tror jag var på 40-50 orter i Sverige på hösten där. Det var ju jättebra skola för mig.
Ah, ja.
Men där var ju några gånger liksom, för det var ju de hade ju bara gått till krogen. Hej, vill ni ha stand-up? Det är gratis, vi fixar allt. Och krogarna hade bara sagt, ja, kan vi ta. Så krogarna riskade ju ingenting.
Nej, nej,
och då
nej.
Blir de inte heller för engagerade.
Nej.
Jag minns särskilt Värnamo, det är nog fortfarande ett av mina värsta gig. Jag tror att det var typ så här, nu avbryter vi diskot för stand-up comedy med Lasse Karlsson.
Just.
Ja. Och det var liksom, varför ska vi avbryta diskot? Vi dansar ju.
Ja,
jag vet inte. Ni har rätt.
Det här är väldigt bra tycker jag, för det kommer vara mycket, eller det är mycket unga komiker som lyssnar på den här podden.
Är det det?
Ja, ja.
Är du säker?
100%. Så då är det bra att...
Det är
att
bara Orättsson som lyssnar.
Och gamla komiker också. Men jag vill att de här unga komikerna ska förstå att komma till klubbarna nu runt om i Sverige, vilken dröm. Än att någon drar av diskot och bara, hallå, är den på? Ja, då kan du köra här.
Ja.
Vad var det du hette nu? Kan du ta det här? Nej, den funkar inte, men prata ändå bara.
När du illustrerar micken nu så måste jag berätta om, det måste vara det näst värsta gigget. Det var i Ljungby, på någon pizzeria. Ja, men var är ljudanläggningen? Ja, men vi har ljudanläggningen. Ja, men var är den? Den är här bakom baren. Då är det en sån där, du vet, en sån här liten mikrofon med kort sladd.
Ja.
Som de har när de ropar ut så här grillbiff med lök och sånt. Ja. Den ska jag prata i. Ja. Och då kan inte jag stå riktigt rakt. Utan jag måste böja mig lite. Ja, det var nog, då tänkte jag så här vill jag jobba.
Det här är framtiden.
Det här var det jag drömt om.
Lite så. Vi hade ju något gig, eller jag hade ju något gig, där man fick en mikrofon. Och så var det en sladd, fast en kort sladd och väldigt smal. Och det var det som var själva mottagaren eller sändaren till anläggningen. Så att, och när man svingade lite på den, du vet, och rörde sig, då blev det så här, så att ljudet svajade då.
Jaha, ja, du ser. Ja. Tekniken har ju gått framåt sen vi började, Janne.
Exakt, nu sitter vi här och spelar. Men all right, det är det värsta. Det finns ju hur många värsta gig som helst om man börjar tänka efter. Men bästa giggen då?
Mitt bästa
gig. Och man får inte säga en klubb. Nej. Eller om man får säga.
Nej, men det bästa, bland det bästa jag har varit med om, det är i alla fall Dalhalla. Med Robert Wells och Rhapsody in Rock. Då var jag komiker en sommar.
Mm-hmm.
Och vi körde 4 gig på Dalhalla. Det är 5000 pers.
Just det.
Och då gick man ut på en spång. Så jag stod liksom på en liten scen mitt i det här havet. Och har liksom som en jätte... Ja, bokstavligen havet, för det är lite vatten där också.
Ja, just det.
Där står i vattnet, fast på en liten flotte eller vad fan det är. Och så har man publiken uppe som en vägg där och det, i 4 kvällar, och det gick kanonbra liksom. Jag körde 2 10 då. En 10 i första akten och en 10 i andra akten. Och,
just det.
Ja, det är bland det mäktigaste jag har med om.
Jag kan tänka mig det.
Det var häftigt.
Ja. Och men det måste också vara, är det något av de största giggen då?
Ja, det tror jag. Mm. Men det häftigaste för mig personligen var ju när jag fick vara förband till Eddie Izzard på Cirkus.
Just det. Ja. Just det.
Eftersom Eddie Izzard är ju min idol.
Det är det. Det är
sen
det.
Jag såg honom första gången liksom. Mm. Och få träffa honom, sitta i logen och på efterfest och spela poker.
Spelar man pengarna då? Ja. Du spelar avantgaget.
Ja. Jag tog alla hans skämt där.
Just det. Cirkus med dessa. Det är,
det är svårslaget alltså.
Det är jävla mäktigt. Men nu just det. Vi måste prata om att du ska komma hit till Stockholm Comedy Club.
Det ska bli jättetrevligt.
Du vet att ett av mina starkaste minnen när det gäller dig,
ja,
det var när Stockholm Comedy Club fanns på Café Tivoli, Helens krog, Mariatorget.
Minns det mycket väl.
Där var vi mycket trevligt och jobbade. Vi hade skitkul. Och en av kvällarna så hade vi ju Svenska stand-up-galan. För vi startade Svenska stand-up-galan.
Just det,
och
första galan var där.
En av kvällarna var där då. Och vi hade bokat en vit limousin. Jakob Högqvist, Ösnöjen, Sean Atzi och jag hade bokat vit limousin. Och så hade vi bett Bobby Baxi hålla dörren. Ja. Bygga kö. I, så du vet, det skulle vara som vi skulle göra entré då.
Ja.
Och jag kommer ihåg att vi kommer ur den där limousinen och ska göra så här flash-entré. Och jag ser att du står i kön.
Ja, tror du jag kommer förbi en vakt?
Nej, men och min första reaktion, jag blev helt vansinnig, kommer jag ihåg. Att, men vad fan gör du, Bobby Baxi? Han var ganska stor, så att...
Ja, det var därför.
Det här är ju för fan Lasse Karlsson. Och då gjorde jag en extra föreställning inför kön då. Att, ser du inte vem det här är? Det här är Lasse Karlsson. Han ska in. Det här, och det här är ditt sista... Han var stor som fan. Han stod så här. Det här är ditt sista gig. Eller, han gjorde inte ens ett gig. Han jobbade i dörr som dörrvakt. Det här kommer nog inte du ihåg.
Jo, jag kommer faktiskt ihåg det. Vad ska jag säga? Det var så häftigt. Det var ju coolt att ni drog igång det där också. För att det fanns ingenting som uppmärksammade stand-up på det sättet. Och ni hade ju fattat det där som väldigt få hade fattat. Alla minns jag fattar ju ingenting fortfarande. Men att man skapar sin egen mystik liksom.
Just
man
det.
Får liksom skapa sig sin egen gala då, om ingen annan vill göra det. Ja. Och det gjorde ni, och den är ju fortfarande stor, stand-up-galan.
Ja. Och nu, du vet, och det var
eller
ju...
den är större nu än nu är
mycket
på teater,
större. På en helt annan nivå. Men och nu har ju varenda bransch har ju sin egen gala.
Ja.
Det är en murargala här. Benke, du har murat bra. Får en,
årets murare.
Får en tegelsten.
Ja. Här är förra årets murare. Vi har murat in honom.
Ja. Vi har murat in honom. Men då ska du komma, det är roligt, för du ska komma nu till Stockholm Comedy Club har ju varit på massa olika ställen. Men nu är vi i den här nya lokalen här på Sveavägen 9. Yeah. Och vad känner du spontant när du ser själva lokalen?
Ja, men det är en jättebra lokal. Jag var ju faktiskt här och rekade lite. Såg en föreställning här för ett par veckor sedan. Och ja, jag tycker det är perfekt för stand-up. Det är viktigt att alla ser och hör, att det är intimt, att det är tajt och ja, bra. En bra konferenser är viktigt också.
Nu har vi inte det här, men vi ska... Det där sprack det lite.
Ja, men det ska bli,
men vi ska boka in Ad Malmberg till. Men vad kommer du prata om i helgen? Vad har du för tankar?
Ja, jag vet inte. Ska vi prata lite gamla minnen kanske? Det kanske inte folk är intresserade av. Nej, men jag kommer nog köra min show. Alltså, jag känner ju pressen alltid nu. Eller jag har alltid känt. Jag måste ju visa att jag fortfarande är rolig. Så att jag kommer att köra mitt absolut roligaste.
Du kommer att köra mitt absolut roligaste?
Ja. Ja, men ingen jäkla fislir, utan jag ska vara rolig.
Det kommer inte vara dagens tidning?
Nej, inte.
Ingen improvisation?
Nej, men det kan det bli. Om det blir feeling.
Ska vi göra en utmaning?
Mm, okej.
Okay. Till nu på lördag så ska vi ha en varsin artikel ur en valfri tidning.
Det känns bra. Jag tar den direkt.
Då tar vi hand på det.
Ja, så gör vi.
Ja. Ja. Så, och det här kan man inte backa ifrån.
Nej, nej.
Om man inte gör någonting ur någon tidning. Och man måste visa upp artikeln också. Det är
ja,
roligt.
Ta med sig tidningen.
Så lite. Ser ni här? Det är sant. Ingen vad fan står.
Jag tog ju faktiskt ett sånt beslut. Jag hade ju massor med grejer med mig ett tag. Just som det. Jag visade på scenen.
Ja, ja, ja.
Jag hade ett mjölkpaket i flera år. Kommer du ihåg det?
Ja.
Jag läste på baksidan av ett mjölkpaket. Jag kommer knappt ihåg vad det var för någonting. Men sen så när jag kände att det där mjölkpaketet började gå sönder, tidningarna som jag hade med mig började vittra sönder, jag tänkte, jag kan inte bygga min show på de här grejerna, de är för ömtåliga. Så jag tog beslut att inte ha med mig grejer upp på scenen. Men Johan Glans till exempel, han åkte runt hela Sverige med ett strykjärn som handbagage på flyget. Ja. Han hade ett skämt om ett strykjärn.
Det är jätteroligt. Det är faktiskt väldigt roligt.
Ja, det är det.
Vi ska ringa Johan Glans sen och höra vad har hänt med strykjärnet. Du, vill du ha något mer kaffe eller några kakor? Eller?
Ja, men tack, det är bra. Jag är jättenöjd. Perfekt. Lunch och kaffe. Nu ska jag gå och lägga mig en stund.
Ja, har du... Om man vill följa dig någonstans, vad är det för...
Ja, men Twitter är jag... Jag ska inte säga att jag är populär, men jag har ganska många följare på just Twitter. Där heter jag Lasse Kåsson.
Lasse Kåsson?
Ja, alltså Lasse K-S-S-O-N.
Okej.
Okay. Där. Ja, där kan man följa med om man vill dels försöka vara lite rolig ibland, så tycka en del grejer, men då brukar jag få skit. Men det är därför man är på Twitter, för att få skit. Va?
Det ingår också.
Annars Lasse har jag en Kåsson. Fansida på Facebook, men det är... Vad ska man med den till? Jag gör aldrig någonting där. Jag har några. En fansida hette det förr. Jag tror inte ens
det. Ja, men det heter nog fortfarande. Ja. Lasse Karlssons fan på
den heter
Facebook.
Stubbkomikern Lasse Karlsson heter den.
Just. Men du, sista frågan. Vad händer nu nästa 25 år?
Ja, precis. Vad händer nu?
Vad har du för planer framöver?
Ja, men jag ska ju sätta ihop min egen show. Jag måste göra det. Alltså, jag kan inte backa längre.
Nej.
Och jag ska göra den noggrant. Den ska bli skitbra.
Har du något arbetsnamn eller någonting?
Ja, jag har haft några arbetsnamn. Som du hör har inte tankarna funnits ett tag.
Du har inte självförtroende i de här namnen,
inte
märker jag.
Inte riktigt heller.
Berätta.
Nej, men, ja, men jag, man måste ta steget.
Ja.
Sen får jag se om jag gör det tillsammans med någon kanske till att börja med.
Okay.
Komma ut lite. Jag har ju varit på stora teaterturnéer, men det var ju de här Big Comedy och allt det. Comedy, och det är lite fuskigt.
Ja, alltså, då är man ju ett helt gäng.
Då åker man lite räkmacka på de andra.
Liksom. Ja, just det.
Och så, så att det handlar väl om att man måste ju hela tiden återvinna sig själv i den här branschen, så är det ju. Sen har ju jag varit lite, jag ska inte säga bekväm, men jag har ju alltid haft mina företagsgig som jag lever
just det.
På.
Och just det.
Jag har inte känt det här stora behovet, eller jag har väl skylt på det då. Det är klart man har behov av att vara bekräftad. Så att jag har inte riktigt behövt det heller för att överleva. Jag har klarat mig pinsamt bra. Peppar. Pinsamt vet jag inte. Men liksom på att åka och prata för Atlas Copco och allt vad de heter.
Nej, men
Lärarförbundet och
nej, men
sånt.
För mig har ju du alltid varit, du vet, du är ju stand-upens svar på Karl Malone. Okay. Vet du om Karl Malone?
Ja, men det borde jag ju veta. Det känner jag igen.
Basketspelare.
Ah, ja.
Back in the day.
Basket.
Svart kille, 2 meter lång, stor som ett hus.
Det är jag.
För han always delivered. Han levererade alltid. Så nej, det ska din nya show heta.
Ja.
Ställa med Karl.
Slam dunk kan vi.
Slam, exakt. Du, vilken trevlig pratstund.
Ja, verkligen.
Vi har ju bara skrapat lite på ytan nu. Det finns ju så mycket mer.
Ja.
Så att vi kommer göra en uppföljare till det här. Inte nu, men när vi fyller 50. 1 april.
Just det. Vad bra. Det blir som det här tv-programmet. Om ett år.
Ja, ja.
Just det.
Ja.
Om ett år ska jag också vara rolig.
Tack, Lasse Karlsson.
Tack.
Nu ska vi se. Nu ska vi se. Det ringer. Det ringer. Kom igen nu då.
Ja, hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå. Nu har vi en kontakt.
Ja, absolut.
Hur går det?
Det går bra. Vad gör du?
Jo, jag håller på att spela in podden nu. Och nu är det dags för DJ Bongo P Top 3. Det är vårt enda sponsrade inslag, du vet. Vi har pratat om det här jättemycket. Eller inte jättemycket, men jag har tänkt prata med dig om det här.
Ja, men vi pratar ju nu, så det låter ju lovande.
Ja. Så det okay, som
jag ska okej, jag fattar.
Du ska göra en topp 3-lista bara.
Okej.
Okay. Med någon
topp 3 saker.
Topp 3 saker någon av våra sponsorer helt enkelt.
Ja, sponsorer kan jag ta idag.
Ja.
Så skulle jag kunna ta här, men då måste jag gå upp. Jag måste öppna kylen här, ska vi se här. Jag öppnar kylen, ska vi se här. Då tänker jag på plats 3. Ja, har du gjort en jingle förresten? Det har varit en fet jingle där innan.
Nej. Vi får vänta tills vi får in cashen. Men jag tänkte, okay. Är du lite full nu?
Nej, inte än.
Nej.
Och den här första nu, det är Stones Ginger Joe. Non-alcoholic ginger beer. Tydligt?
Ja, mycket tydligt. Hur smakar den då?
Den smakar ginger beer.
All right.
Non-alcoholic. Otroligt god.
Okej.
Okay. Den är plats nummer 3.
All right.
Sen går vi vidare här raskt här. Då kommer jag in på här en klassiker här. Heineken har vi här på plats 2, va?
Ja, ja.
Heineken kommer in, dyker upp här. Premium quality. Och då ska du fråga, hur smakar den?
Hur smakar den då?
Heineken premium quality har du på den. Jag ska se här.
Ja.
Det är helt trångt. Jag har en telefon i handen. Ja. Här kommer en intressant. Jag har ettan här nu.
Det här är alltså, vänta lite. Plats nummer ett på topp 3 DJ Bongo P.
Ja, och då ska vi se. Det är ett danskt bryggeri.
Ja.
De heter Twisted Brygghus DK.
Twisted Brygghus.
Ja. Nej, Twisted.
Twisted.
Ja, och ölen heter THY. THY Classic.
Från Twisted. Twisted Classic. THY.
Ja, THY Classic. THY Classic.
Jag är lite osäker på uttalet här. Är det ty classic? Ty classic.
Ty classic.
Ja. Hur smakar den då?
Den smakar classic, förstår du. Det är otroligt god. Lite stark, 4,6%. Den är inte jättelagom, så där är perfekt.
Men toppen.
Så där var min lista i den här veckan.
Men strålande, du. Tusen tack då. Jag måste ju gå vidare.
Ja, det tycker jag du ska göra. Men då hörs vi om en vecka. Eller vi ses ju på lördag, du och jag.
Vi ses på lördag, Palle.
Ja.
Du, tack för nu.
Ja. Tack.
Hej, hej.
Fråga på vad du känner och sen så svarar jag som jag känner. Liksom.
Det här betyder att
vi rullar. Just ja, det. Vad kul.
Och nu är vi alltså på restaurang Kvarnen.
Ja, lite besviken där.
Är du lite besviken?
Det var det allt du kunde bjuda på. Alltså, det känns ju ändå.
Det här är väl schysst. Jag tycker att det här är väldigt schysst. Jag sitter här tillsammans med komikern och arbetaren
Erik Berglund.
Precis, jag har ju ett riktigt jobb också. Det är lite tragiskt någonstans.
Men första frågan brukar alltid vara, eller som jag ställer, det är hur länge har du hållit på med stand-up? Det är ju det enda som är intressant.
Det är en kort fråga som tarvar ett längre svar egentligen. Okay. Det är ju lite så som jag med mig, att jag har haft en ganska bred personlighet hela mitt liv. Jag har haft en sida som har varit väldigt seriös, fokuserad, driven på ett sätt som man kanske mer ska göra enligt normen, och sen haft en sida som är jäkligt urflippad. Och så jag tror att alla vi människor har de här sidorna så där, och andra olika människor kanske olika liksom behov av att släppa ut dem.
Just det.
Så det har varit, jag har hållit på med humor tidigare. Jag höll på med en talkshow uppe i Dalarna 2008. Jag jobbade på TV, är journalist i grunden. Jobbade på SVT, på radion. Jag jobbade
det känns som att du undviker själva frågan. När, för allt det här du säger, det är jättespännande, men helt ointressant. Vilket år, vilken dag började du med stand-up?
Mitt svar...
vi ska gå igenom det andra också.
Så här, när jag gjorde 2008 så gjorde jag en stand-up på TV. Faktiskt.
Ja, du gick direkt in på TV.
Ja, precis. Ja. Med Karsten Sen från Gävle, du vet. Gasta Hans.
Ja.
Vi hade honom i ett program. Och han pratade om, du vet, med stand-up-komikerns 3D och han pratade om det här. Och då körde jag en förinspelad stand-up där. Så det var min debut, Janne. Det var det jag skulle säga. I just TV. Det. Men då var det lite
2008.
Som... Ja, men det var som en gimmick i programmet. Och sen tog det väl egentligen 8 år då. Därifrån till att det nästa gång skulle gå. Så min debut faktiskt, det var på en räkfrossa i Helsingborg.
Ja.
I augusti 2016.
Men fan vad roligt.
Ja.
Så du gjorde stand-up för 10 år sedan i TV förstås. Ja. Och sen väntade du till en räkfrossa i
Jag tyckte i att, ja, jag hade så att säga, gruvat mig länge. Och då hade jag innan börjat köra lite improteater. Och så gick jag en kurs nere i Skåne med Martin Svensson. En stand-up-kurs som alla går nu för tiden.
Just. Men vad, alltså frågan är, det var ju någonting som fick att du började eller vågade testa stand-up.
Mm.
Eller det var kanske inte var någon våga, utan det var bara självklart.
Jag tror inte det var självklart. Alltså, jag har haft en pågående livskris i 20 år.
Då är det perfekt.
Som accentuerats kan man säga. Och sen har jag alltid gått och pratat om det. Jag har pratat om att stand-up är något som ska göra den här direktavkastningen. Du står på scenen och får en direkt,
just det,
den här direkta feedbacken. Jag har haft någon bild av mig själv som en person som passar där uppe, som är orädd, som är rolig.
Och vad tror du det kommer från? Är det från mamma och pappa?
Ja, alltså jag tror att det är ett sätt jag har utvecklat för att hantera mitt liv, att ha den här. Jag tror att det kan vara ett skydd också. Jag har då haft ett stort självförtroende jämt, sämre självkänsla, sällan nöjd, hela tiden ska det vara prestation.
Yeah.
Nöjd med prestationen ganska kort tid. Det är som ett knark efter prestation. Du vet, du har stått på scen och gjort ett bra gig. Det är fantastiskt. Du bara, åh, du lever på det här. Och det är fantastiskt. Sen så liksom bara liksom minuterna efter som börjar det avta liksom, och kicken börjar dö.
Ja, ja, ja.
Och sen någonstans ska du på det där igen. Och så har det varit rätt mycket i mitt liv, skulle jag säga. Både liksom med träning, prestationer och allt. Jag har levt mycket nog.
Vilka diagnoser har du då?
Jag kollade det. Jag har gått hos 4 terapeuter. Jag är inne på min 4:e just nu faktiskt. Det nämner jag också.
Alltså du avverkar. De tröttnar eller du byter?
De lever inte längre. Tyvärr, det är väldigt olyckligt.
De lever inte.
Jo, det gör de. De lever. De har en bra tillvaro. De blåser med på alla mina stålar och sitter någonstans i Västindien. Nej, men då har jag gjort faktiskt en del utvärderingar här. Just jag hade en tanke om att jag var bipolär.
Mm.
Och gjorde en utredning... på SÖS, tror jag det var där, Rosenlund faktiskt, och gick ett antal tillfällen, men det var jag inte, tyckte jag. Så jag har liksom inte fått några svar, Janne. Jag söker och söker och söker, men jag är kanske liksom normal, jag vill erkänna, det är väl det handlar om.
Men stand-upen är som en ventil då?
Det tycker jag.
Bland annat.
Ja, det tycker jag man kan säga. Mm. Och sen är det här jävla roliga att det var ju just det, att man tror ju då, kanske det finns många som kommer tror jag från min sits, att man har varit rolig snubbe, man är van i olika sammanhang och var kul, man har varit... Men det är en sak att vara rolig socialt, du sitter i en social grupp där du snabbt, där folk vet vem du är kanske lite grann, eller så är det stela
samtal. Så är det att vara en känd komiker, det här är beskrivningen för.
Men annars är det också, vet, stela sammanslutningar man kan vara i, där man sticker ut lite grann. Men man spelar i ett socialt sammanhang och är väldigt rolig där. Men sen att gå upp på scen där du liksom måste, för en publik som är noll, eller de kan ju vara lite sådär...
Meatballs.
Nu kommer maten.
Nu kommer maten.
Oh. Meatballs.
kolla bara. Tack.
Jag kan beskriva då för lyssnarna att det är fantastiska kvarnbollar här, köttbullar och ett råröda lingon, lite inlagd gurka och en delikat potatispuré ser ut som.
Ja. Ska vi pausa lite eller ska vi prata på?
Pausa lite då, ska vi göra det?
Det tycker jag.
Ja.
Pausa lite. Erik Berglund, Janne Westerlund, på kvarnen med köttbullar. Men hur många, du är i det skedet då så att du kan komma ihåg hur många stand-up-gig du har gjort. Och framförallt eftersom du skriver om varje gig.
Jag har slutat lite med det nu, men jag bloggade om varje gig fram till gig 125 tror jag.
Okej.
Okay. Sen började jag göra lite på Instagram att jag lägger upp varje gig. Det blev så, att säga, det blev så mycket att efter varje gig sätta sig och skriva någonting om det. Nu väljer jag de gig jag tycker är roligt. Jag tycker, eftersom jag är journalist i grunden så är det som att jag är både en aspirerande komiker och någon sorts vallraffande journalist i det här. Så att jag är väldigt fascinerad av det här med alla, med branschen, med alla ståuppkomiker, allas process och den här ångesten innan, efter gig och hur alla liksom processar den här smärtan.
Men
som den innebär.
Men varför kan du inte skriva en artikel då? Det borde kunna sälja in till någon.
Absolut. Det ska jag definitivt göra.
Då är det bestämt.
Mm.
Så att från och med nu när ni
inte
träffar...
Inte om dig.
Nej, från och med nu när ni träffar Erik Berglund där ute på klubbarna. Tänk på vad ni säger. Väg era ord.
För någonting kanske det blir av det. Det tycker jag är så otroligt fascinerande. Människor som är i branschen. Och framförallt att det är så brett ju.
Just
det. Du har ju din protégé där, Hampus, som kanske var igen
20.
20.
Ja.
Och sen har vi ju som Kläppke som inte hållit på jättelänge men som ändå, du vet, är 60-årsåldern och jävligt rolig och har precis börjat. Så det är ju fascinerande att det är liksom all, every walk of life på något sätt.
Ja, ja. Nej, men det är någon som har sagt någon gång att skulle man sätta upp 10 komiker på en rad och ta in människor som ska gissa, vad jobbar de här olika människorna med? Väldigt få som skulle säga att den där... Han som ser ut som en Sverigevän, han måste vara...
Precis.
Vi pratade om det också när vi åt och inte spelade in. Just din scenutstrålning och din scenpersonlighet.
Ja.
Den jobbar du med, eller vad du berättar här?
Jag är ju en vältränad, ett snygg kille.
Ja,
kan man säga. Tycker vissa. Ja. Jag har ju ett ganska grovhugget manligt utseende till viss del. Jag ser ganska mörk ut. Jag har ju de här attributen som skrämmer oss i Norden egentligen.
Just.
Man är rädd för den stora mörka faran.
Ja.
Det är säkert. Ja, psykologer säger det.
Ja.
Så att jag har ju någon sorts bild då när man kommer ut. Så man har ju ingenting egentligen gratis om vi pratar om att skämta uppåt. Vi är lite top of the food chain. I'm the great white shark.
Just.
En tunnhårig great white shark.
Du är framgångsrik.
Med bruna ögon. Precis.
Du står i kostym på Big Ben.
Ja, alltså det kan vi ta sen. Det var ju inte kanske det bästa gigget. Men just så att man har ju den auran som kommer upp på scenen.
Ja.
Och då undrar ju folk förstås, okej, lutar sig på, vad är det här för något? Vad ska han komma och säga? Och har man då vissa skämt som ens andas i en dryg, stor, 40-årig snubberiktningen. Så kan folk, om det inte är snubbar som tycker det är roligt, utan det kanske är en annan publik. Och då kan de tycka att det är lite intimidating sådär.
Just.
Så det kan väl jag säga har varit min grej och jag tror att jag är betydligt mycket tramsigare som människa än vad jag kanske har varit på scen det första året. Jag har varit ibland, men det är ju det här med manuset och sen helt plötsligt så fick du en jävla dålig känsla i kroppen på scen.
Ja.
Det bara kom. Du tänkte, det här ska bli kul, det ska bli loose, det ska vara skönt, jag ska improvisera.
Just.
Och sen blev du bara, nej, jag är ju livrädd.
Just det.
Och jag hatar mig själv så står jag är ful. Jag är ännu tunnare än jag tänkte.
Ja, ja, ja.
Men allt det där, och så vände det. Det är det som är det hemska med stand-up. Man kan få de här blackouterna, att du liksom blev inte alls där softa. Och de kommer åt dig, de kommer in innanför dig. Och då blir det dåligt. Så att det är väl lite det som jag har börjat hitta mer och mer. Och det som vi pratar om, att man skalar av de här lagerna ju mer man håller på. Och vågar stå där upp och vara helt ärlig. Jag har ju ett behov av att vara ganska ärlig, skämta om mig själv, skämta om saker som är... Inte att man behöver stå och säga, det här är sant, det här är sant. För det skiter publiken i. Men att man ändå har saker som har med mig att göra. Jag tycker personligen att det är de roligaste stand-up-komikerna att lyssna på. Sen kan man ha massa olika stil i det. Men många som börjar kanske idag, men de kör skämt. Och man kör peddo-skämt. Och man kör de här skämten. Och sen kan de vara jävligt bra.
Mm.
Men du måste ändå stå och rabbla ur dig kvalitetsskämt hela tiden. Som är roliga i sig själva.
Just.
Om du inte har någonting i dig själv. Eller det du utstrålar att börja ösa ur. Va?
Ja, ja.
Så det tycker jag är lättast i alla fall. Själv när man känner att det här är nära mig, det berör mig, det har med mig att göra. Det är mina riktiga smärtor som jag står och skojar kring. istället för att hitta på ett konstruerat skämt. Och i början var det så att man bara skrev en del skämt som lät kul.
Just det.
Men det har inget med mig att göra. Det är som Sumo skulle kunna stå och dra de här skämten. Vad fan, det var bra.
Nu pratar Erik om min hund. Ja, ja.
Kanske inte just Sumo.
Men all right, men jag hör dig, jag hör dig. Så du är alltså nu på god väg att bli en riktig komiker inom situationstecken. Förstår vad jag menar? Att för att de här tankarna och det som du säger, det betyder att du börjar få den här lite självinsikten och börjar tänka på vem är jag och vad vill jag säga?
Det skulle man kunna säga. Sen tycker jag att andra ska bedöma om jag är en riktig komiker. Och om
hur lång tid tar det att bli en riktig komiker tycker du?
Schiffert pratar om 3 år. Du sa 7 någon gång. Jag hör väldigt mycket olika saker. Vissa säger 10. Ja. Jag har bara börjat. Jag har kört 15. Jag tycker man hör väldigt mycket olika saker. Jag tror att det är lite individuellt. Just vad du har för historia. Vad du har gjort i livet tidigare. Mm. Vad du har för grejer in the toolset.
Ja.
Vi har lite olika komiker. Vissa är ju bara roliga. De ser ju bara roligt och kommer upp på scen, du vet. Mm. Marcus Berggren, liksom. Han ser ut som en tjej, du vet. Han körde allt det. Det är så jävla roligt. Det finns några fula tjejer. Liksom.
Ja, ja.
Inte dra hans skämt. Förlåt Marcus om du lyssnar. En fantastiskt rolig och ordvrängare. Och en total jävla spelevink som man kommer upp och är helt galen. Va?
Just.
Och då har vissa som är inbundna. Jag älskar det, till exempel Helena Sturesson. Hon kom, ung tjej som körde supergrova skämt. Men hade det här oskuldsfulla men ändå lite snygg, men såg ut som onda dockan. Hon stod och drog de här grejerna. För mig funkade det konceptet. Så det är så individuellt. Ah, det är något helhetskoncept som ska funka där. Mm. Och vissa kanske direkt har och så kanske vissa kommer in och har skrivit 2 jävligt bra rutiner.
Ah.
Som bara sitter. Ah. Och de kommer direkt upp och bara wow! Och börjar liksom, de får lika mycket garv som de stora grabbarna som har kört länge. Mm. Och bara kan direkt börja. Men sen ska du börja skriva mer och sen kan det bli en snuttefilt att sitta och köra för mycket samma rutiner för länge också.
Just det.
För det där är också en, och kanske när man är ny också, det är lite det att våga släppa sargen. Att tar man de här grejerna som man vet funkar, och man vill ju stå och plöja dem för att man ska bli säker, men till slut blir det ju som någon sorts papegoja som man står och drar upp grejerna. Va?
Ja, ja, ja.
Man ska hämta sina garv.
Mm.
Så att jag tror nog ändå en 5 år tror jag väl, alltså att man kan känna att man har så pass mycket material att man kan vända gig. Man kan anpassa sig, för att någonstans ska ju publiken garva.
Ja.
Sen finns det ju olika skolor i det här. Att vissa vill kanske vara en smalare komiker, man vill vara en hårdare komiker. Man vill ha sin lilla kärntrupp som gillar dig. Men har man ambition av att gå ut och riva Norra Brunn eller vad man ska säga. Så behöver du ju ändå ha någon form av stand som appellerar till flera. Och då är det klart att, vad är det som gör det då? Ja, det måste ju kanske vara referenser som många känner till. Och då kanske man då anses vara en folkligare eller tråkigare eller jag vet inte. Mm. Eller så har du bara någonting som är så jävla skarpt och smart så att alla bara, du vet, böjer sig.
Just.
Eller så har du någonting med luxen. Så att det är nog väldigt individuellt. Men, ja.
Men du pratade om 5 år där, mitt i allting. Vad gör du, Erik Berglund, om 5 år? Vad liksom ser du? Vad kommer hända?
Jag ser mig själv bomba på Big Ben en måndag. Efter den 7:e ståuppkursen. Där man inte vågar släppa sargen.
Det är Big Ben ikväll, va? Vi skulle kunna gå dit och spela in det här.
Absolut. Vi kan verkligen göra. Vi kan köra det efter. Vi är på väg till alla ställen här ikväll och ska avhandla. Uh-huh. Nej, men vi får se. Jag är lite i den andra andningen. Jag körde extremt mycket första året. Då körde jag väl jag tror jag körde 106 gig första året. Så jag började väldigt hårt. Mm. Och tvingade mig själv att ta allting när jag kände att det här nu idag ville jag verkligen inte och det här känns jobbigt. Och jag började headlina där ganska tidigt här bland annat på den här scenen och det var ju kul och det gick ju rätt så bra. Men några grejer kanske var lite tidigt att gå upp, men jag är väl tacksam för att man fick den chansen att gå upp och testa.
Just.
Så det har varit grymt. Nej, men jag hoppas att jag har kommit så långt att jag kan köra en del företagsgig och att jag anses vara en jävligt rolig komiker i Stockholm nu.
Mm. Men så nu på lördag ska du jobba på Stockholm Comedy Club.
Svar jag.
Ja, det ska du. Och vad tänker du prata om då? Vad pågår i huvudet just nu?
Ja, alltså nu, jag kommer prata en del om mina potentiella mentala tillkortakommanden.
Just det.
De kan finnas där.
Det kan finnas.
Ja, de är faktiskt inte helt utredda enligt så att säga, den psykiatriska empirin. Men, men det finns ändå misstankar om att allt inte står rätt till.
Att du inte är en perfekt människa.
Ja, det kan man säga. Det är lite tankar kring det. Mitt utseende, jag är väldigt utseendefixerad. Tycker att jag ser väldigt bra ut själv.
Ja.
Kanske en av Sveriges...
Du är som perfekt för en podd.
Kanske.
Poddutseende.
Poddutseende. Sveriges snyggaste poddare.
Ja, ja.
Sveriges mest exemplariska poddare.
Ja, vi kommer det sätter vi i rubriken.
Ja, Sveriges snyggaste poddare. Fundera lite kring det och lite diskussioner kring livet i stort, tror jag, så det kommer in. Jag håller på, det processas just nu. Mm. Hemma i min gryta.
Men du, jag tänkte på det. Du ska ju jobba med Lasse Karlsson. Lasse Karlsson, alltså din det är ju din gamla lärare i stand-up.
Din gamla älskare.
Din gamla älskare och lärare.
Lasse och jag har någonting att berätta. Vi tar i pausen. Ja. Lasse, precis. Lasse var ju en av... Jag har ju gått ett par kurser då. Thanos Fotos, men du kan inte gå kurs. Men det är liksom, du ska inte gå kurs, grabben.
Är det här din Thanos Fotos imitation?
Ja, det var inte bra. Jag kände direkt. Jag vet inte vad det blev. Grabben, vad snackar du om? Det blir, ska du gå kurs eller?
Nej.
Det kommer inte bli bra. Nej, det hittar inte. Jag gör inte det. Men han snackade lite om det och han hade syn på att jag filmade, att man tappade någon sorts spontanitet i det. Men jag kan tycka att när man börjar att det finns ändå vissa nycklar i stand-up som är rätt bra att ha koll på. Jag tror att man kan välja hur lång man har sin process. Tycker annars att det är ganska bra på improvisationer i det. Eller just på imitationer brukar vara en stark.
Imitera Lasse Karlsson, hur låter han?
Ja, Lasse, nej gud, det kan man. Men han är sådär som har liksom hängt med och som, ja, ja. Som man känner igen men som man kanske inte har hört jättemycket om, jag ska vara ärlig. Men det ska bli, jag gillar honom, det ska bli kul att se honom.
Du har aldrig sett honom?
Stand-up. Inte live.
You are in for a treat. Ja. Så du vet, han börjar 91.
Ja, jag vet.
Han ska köra en halvtimme.
Ja.
Ja, det kommer bli bra. Du kommer få det tufft.
Ja, det kan jag fan ha. Alltså. Jag är redan på liksom.
Men jag tänker på sista frågan. Vad följer man?
Man skadar mig eller kommer han?
Nej, han kommer inte skada dig. Han kommer. Det hade varit roligt. Om, ja. Om det är det.
Men vi kanske ska köra någon grej så att säga varannat ord och sådär. Eleven och läraren.
Ja, ni kör double act.
Ja,
direkt.
Precis.
Ja, ja. Ni har träffats en kursen och ni går upp och kör en double act. Varannat ord.
Ja.
Men vad följer man dig? Social media? Du har en hemsida?
Jag brukar ganska mycket stå i Björns trädgård. I utkanterna.
Står där och delar flyers.
Tittar på folk.
Du står där och delar Big Ben flyers.
Ja, tittar på kvinnor. Alltså det...
Titta på kvinnor.
Ja, tittar. Ja.
Sverigevän som står och tittar på kvinnor.
Ja, precis. Jag brukar så där kan man komma fram och säga hej.
Där kan man.
Sitter med en termos.
Men har du något Twitter?
Ja, jag har en Twitter. Men jag har så jävla få följare så jag vill inte prata om den. Nej. Och det är ju helt oförtjänt. För jag gör grejer som Schyffert skulle bli hyllad för.
Ja.
Och sen jag gör det bara, ingen ska gilla. Det är som ett jävla lag. Det ska man inte gärna tycka om.
Ditt Schyffert-hat får du spara till en annan podd.
Jag gav honom en demo en gång. Han fnös åt den. Länge sen.
Men vad...
Nej, man kan följa mig på Erik Berglund 1 på Twitter. Man kan följa mig på Instagram. Där jag lägger upp lite allsköns grejer. Och så har jag en podd som heter, eller en blogg som heter Pärlkastaren. Där jag skriver betraktelser och har skrivit om en del stand-up-gig och så vidare. Mm. Och jag tänker då börja kanske intervjua folk. Skriva om folk, lite andra aspekter. Jag skrev om varje gig ett tag, men jag har lugnat ner mig lite med det nu. Och känner att det blev så många sådär semi-intressanta texter som kanske mest roliga för mig och inte för andra. Det är några som jag är väldigt nöjd med och så. Men jag kommer nog skriva lite andra aspekter av stand-up-världen mer. Kanske lite personporträtt och...
Vad kul!
Lite sånt. Ja.
Vet du vad, nu har det gått 23 minuter, 24 minuter
Jävlar.
Av våra liv.
Ja.
Som vi aldrig kommer få tillbaka.
Nej, verkligen, tyvärr.
Det skålar vi på.
Skål!
Skål!
Är du nöjd? Är du klart eller?
Ja, vi är klara.
Åh, jävlar!
Stäng av här.